hur kan jag inte göra det mest naturliga i hela världen? Alltså, vad är det för fel på mig?
Fler och fler svenskar söker hjälp för ofrivillig barnlöshet. Men av de IVF-behandlingar som görs i Sverige är det bara i snitt en tredjedel som leder till graviditet. Dessutom kan processen bli både lång och dyr.
Det tog ju 6 år. Jag upplevde det ju så att jag levde, andades och åt IVF. Så det är en oerhört påfrestning.
På en kvart får du veta varför det kan vara så svårt att bli gravid trots IVF och hur ny teknik ska kunna hjälpa fler att få sina efterlängtade barn. Det är torsdagen den 14 april och jag heter Erika Hallhagen. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Johanna Aggestam, du är frilansjournalist och har precis gjort en reportageserie för Svenska Dagbladet om IVF, provrörsbefruktning. Vilka är det du har träffat och vad berättar de om?
Ja, först då började vi prata med Anna som kallar sig för Frallan som genomgår IVF på egen hand. Och nu är hon inne på sitt tredje år och sin fjärde IVF. Och hon har delat med sig väldigt mycket av hennes känslor, tankar, farhågor, hur det är att kastas mellan hopp och förtvivlan. Vi kan höra lite vad hon berättar.
Man kommer ju aldrig få ett liksom slutgiltigt besked. Så här, det kommer inte gå. Efter liksom 10 år kan ju vissa få barn. Efter varje gång så tänker jag kommer inte orka så länge. Och sen så hittar jag ändå energi någonstans att gå vidare. Och varje gång som det inte går så känner jag typ att jag förlorar en bit av mig själv. Jag kommer nog vilja ge upp innan jag har förlorat för mycket av den jag var. Inget fel med att bli ny, men jag vet inte om det är värt allt.
Det är ju en väldigt känslosam process som hon går igenom. Det är svårt att varje gång få det här minuset på stickan. Hon har ju inte blivit gravid. Hon har liksom inte kommit till ett plus.
Vilka fler har du träffat?
Jag har träffat Mario och Elin i Malmö som nu ska genomgå IVF med donerade spermier. Eftersom det har visat sig att Marios spermier inte fungerar som de ska. Han har någonting som heter azoospermi. Det innebär att man antingen har inga spermier i sädesvätskan eller att man inte har några spermier alls. Så att nu är donation det de står inför. Och då har de liksom pratat väldigt mycket om hur det är det att inte kunna föra vidare sina gener och hur han känner inför det.
Det var oväntat jobbigt att inse det. Man vill ju liksom se hur jag plus Elin skulle bli. Rent logiskt så tycker jag att det känns så fånigt typ att vi ska överhuvudtaget bry oss. Men det var jättejobbigt, jag tyckte att det var fruktansvärt. Och tycker egentligen fortfarande det. Så att nu bara vill jag att det där barnet ska komma så att jag kan sluta att tänka på det. För jag vet ju att när barnet kommer så kommer det inte spela någon roll.
Och sen har jag då träffat Emily som blev mamma när hon var 48. Efter en enormt långdragen resa med 10 IVF-försök, 3 eller 4 äggdonationer i Grekland. Som sen då resulterade i en tvillinggraviditet.
Alla familjer och blivande föräldrar ser ju olika ut, men vad skulle du säga att om du har träffat, vad har de gemensamt?
Alltså upplevelsen av att pendla mellan hopp och förtvivlan. Och sen är det många av både männen och kvinnorna som jag har pratat med att man har vissa förväntningar på IVF. Att man tror att IVF ska fixa det här problemet. Men det är ju oftast väldigt mycket svårare än vad man tror. För det i en IVF-behandling ändrar ju inte grundförutsättningarna.
Då sitter den där.
Ja.
Janne kommer in om en liten stund. Mm. Pratar med dig.
Mm. Men är det samma donator som förra gången?
Ja. Ja. Ja, vi har inte ändrat. Det är inte vad jag vet i alla fall.
Nej.
Det är inte helt lätt att skapa en bebis. För att liv ska bli till måste både ägg och spermier vara av god kvalitet. Och livmoderslemhinnan redo att ta emot embryot. För att öka chanserna behövs många ägg och därför genomgår mamman eller äggdonatorn en hormonbehandling innan äggen plockas ut.
Där har vi 2.
Aha.
För de är omgivna av såna här granulosa-celler. Ja. Som är en slags stödig celler och hormonproducerande celler.
En tredjedel av fallen med ofrivillig barnlöshet beror på spermierna. Till exempel att de är för få eller inte rör sig som de ska. Och det är idag svårt att behandla. Men vissa blir hjälpta av kirurgiska ingrepp där man plockar ut spermier direkt från testiklarna. IVF eller in vitro fertilisering betyder i glaset. Och det är också just så det går till. När man har plockat ut de mogna små äggen så läggs de i skålar med näringslösning och sedan tillförs spermierna. Varje ägg får bada i 50 000 spermier. Är det så att spermierna inte kan befrukta ägget på egen hand eller om de är för få så kan man också injicera en spermie direkt in i ägget.
Då håller vi tummarna för att det blir en bra befruktningsgrad.
Ja, tack så mycket.
Ja,
hej då.
Skålarna ställs i värmeskåp över natten. Redan dagen efter går det att se om äggen blivit befruktade. Har de det så får de växa till sig några dagar till innan man sätter in embryot i livmodern.
Good evening, a beautiful, normal girl. It's the first known baby conceived outside its mother's womb.
Louise Joy Brown. They called her the test tube baby, even though she was actually conceived in a petri dish.
Sedan 1978 har 8 miljoner bebisar fötts med hjälp av provrörsbefruktning runt om i världen. Den första svenska bebisen föddes 1982. Idag görs det omkring 20 000 IVF-behandlingar i Sverige per år. Men trots att forskningen har gjort stora framsteg de senaste åren med effektivare och tillgängligare behandlingar är det fortfarande långt ifrån alla försök som lyckas.
Man säger väl att i snitt en tredjedel blir gravida på sikt.
Du har ju tagit del av ny forskning kring IVF. Vad säger den om metoderna som används idag? Skulle de kunna vara bättre?
De metoder som finns idag är bra och de har utvecklats under lång tid. Utvecklingen har gått framåt. Men nu ser man att ny teknik på sikt ska kunna göra IVF-behandlingarna mer skräddarsydda och individanpassade. För det är de inte riktigt idag. Sen vad det kommer kosta är ju en fråga för framtiden.
Mm. För idag bedöms embryonernas kvalitet i mikroskop innan de förs in i livmodern. Finns det några problem med det?
Enligt en forskare som jag har pratat med på Karolinska institutet som undersöker detta så är det här med att bedöma embryos kvalitet i mikroskop inte tillräckligt tillförlitligt. För det beror på den embryolog som tittar på embryot. Så det blir en subjektiv bedömning. Man graderar embryot och någon kan ge en högre gradering och sen kommer någon annan och ger en lägre gradering på samma embryo.
Mm.
En del embryon ser jättefina ut men leder inte till graviditet. En del ser inte så fina ut men leder till graviditet. Så det är lite godtyckligt.
Jag försöker föreställa mig ett fint embryo här. Det är svårt. Hur bör man istället göra då?
Ja, för att bättre kunna hitta de här embryona av hög kvalitet som man vill ha så har forskarna börjat titta på molekylära spår som embryot lämnar efter sig där de odlas i IVF-labbet. Och då är det så att molekyler som till exempel mikroRNA analyseras och ger då forskarna det som kallas för embryots molekylära fingeravtryck. Tanken är att man med hjälp av maskininlärning som ju håller på att utvecklas nu hela tiden ska kunna läsa av molekyler i embryots fingeravtryck som man då hittar. Och kan då förfina urvalsmetoden av de bästa embryona. För att fler ska kunna leda till graviditet, helt enkelt.
Och det här har forskarna alltså redan börjat testa. Vad har de fått för resultat?
De preliminära resultaten är positiva. Där de har jämfört det med återföringar och lyckade graviditeter. Men det är ju långt kvar i forskningsväg.
Och sen har jag förstått det som att forskningen också tittar på själva livmodern.
Mm. Det gör man, precis. Det finns idag en metod som heter ERA-test som är en mer individanpassad metod inom IVF-behandling. Det innebär att man tar en bit av livmoderslemhinnan vid den tidpunkt i menscykeln när man i vanliga fall skulle ha återfört embryot. Och det här är för att man ska hitta kvinnans individuella tidsfönster, alltså den optimala tiden för att föra tillbaka det befruktade ägget, det vill säga embryot. Det här tidsfönstret kan skilja från kvinna till kvinna. Och med det här testet så kan man då inför återföringen hitta liksom den optimala tiden.
Och det här görs redan idag?
Det görs idag på vissa kliniker utomlands och i Sverige, men det är kostsamt.
För de som håller på med IVF-behandlingar, det kan bli ganska dyrt.
Mm. Det kan bli otroligt dyrt. Anna som jag träffade, hon har lagt ner 100 000 i nuläget och Emelies slutnota slutade på 800 000. Så det är ju otroligt mycket pengar. I Sverige får man ju hjälp från staten att bekosta en IVF-runda. Det är lite olika i olika regioner hur många försök man bekostar, men oftast är det de tre första IVF-försöken. Sen om man går vidare då till privat klinik så kostar ett paket om tre IVF-behandlingar, vilket är ganska vanligt att man börjar med, mellan 80 och 90 000 beroende på kvinnans ålder. Det blir liksom dyrare om man är lite äldre. Så det, sen finns det ju massa tilläggsbehandlingar man kan välja till. Men allting kostar ju.
Regionen betalar ju de här visst antal försöken, 6/3 IVF. Och när det var slut så blev jag jätteledsen. Jag vill ju fortfarande ha barn och då kan man, om man har de ekonomiska förutsättningarna, att betala själv, gå vidare privat.
Jag längtar efter barn sätter stora pengar i rullning och den som vill bli förälder gräver ofta djupt i plånboken. I Sverige kan man få ett antal IVF-försök bekostade av staten. Hur många beror på vilken kommun man bor i. Men sen tar det stopp. Och då får man vara beredd på att betala. Många väljer att åka utomlands för att få behandling. Både för att det kan vara billigare, men också för att det råder andra regler. Till exempel att man får vara äldre när man försöker. Eller att man kan få en anonym spermie- eller äggdonator. De allra flesta behandlingarna betalas ur egen ficka.
För en del av våra patienter är ett grundprogram det som krävs för att få barn. Ibland behövs ett mer individuellt utformat behandlingsprogram.
Globalt omsätter IVF-industrin idag 190 miljarder kronor och man uppskattar att detta kommer öka till 320 miljarder kronor 2028. Fertilitetsbolagen tjänar alltså stora pengar. I fjol var svenska Vitrolife till exempel årets börskomet på Stockholmsbörsens storbolagslista. På 10 år har aktien stigit nästan 10 000%. Men det här betyder inte bara att företag skor sig på folks barnlängtan, utan också att det finns mycket pengar till forskning och att metoderna hela tiden finslipas.
I Sverige så är ju alla donatorer öppna. Man får alltså inte vara anonym som donator. I många länder så kan man välja. I många länder så är donatorerna alltid anonyma. Och det kanske också gör att det finns fler donatorer. Det är lättare att hitta kanske äggdonatorer då till exempel. Jag tycker att det är jätteintressant att följa det här med donatorbarnen. En ny svensk studie har visat att de barn som föddes genom spermiedonation från när lagen kom om att donatorn inte får vara anonym 1985 fram till 2002 har ju visat att det är bara 7% av de här som nu är vuxna som har sökt information om sin donator. Och där tror väl experterna att så här, det har ju förändrats, för det är som andra tider nu och det finns ett annat sätt att prata om det här. Men det kommer bli väldigt intressant att följa.
Och varför anledningen att de inte har sökt upp sin donator?
Ja, det vet man inte. Det är lite grann ett svart hål i forskningen. Eftersom de som inte har valt att söka information kan man ju heller inte kontakta kring varför. För att det kan ju hända att de faktiskt inte vet.
Vi har ju pratat om metoder man redan börjat använda. Vad är nästa steg i forskningen?
Nästa steg är att man håller på att utveckla en artificiell livmoderslemhinna med olika cellegenskaper. Och det här gör man då i labbmiljö. Och då ska man då utsätta den här slemhinnan för de molekyler som högkvalitativa embryon utsöndrar. För att se hur livmoderslemhinnan påverkas. För det pågår en dialog mellan de här två olika huvudspelarna i en graviditet. De måste liksom vara i fas för att det ska bli, ja, för att en kvinna ska bli gravid helt enkelt. Mm. Ett perfekt embryo räcker inte, en lagom tjock livmoderslemhinna räcker inte heller, utan de måste liksom vara där samtidigt.
Det finns ju många som längtar efter barn. Kommer de här nya metoderna vara tillgängliga för dem snart?
Ja, det får man ju hoppas. Alltså, tanken och förhoppningen är väl att forskning ska komma befolkningen till gagn. Men det här är också någonting som ligger ganska långt fram. Den nya forskningen ligger långt fram i tiden.
Ja, om vi ändå ska ta och sia lite om framtiden, vad tror du att vi kommer se hända framöver?
Ja, men att IVF-behandlingar blir vanligare. Dels för att det har blivit tillgängligt för fler. Man pratar mer om fertilitet. Sen så, äggdonation gjordes ju tillgänglig för ensamstående och samkönade 2019. Så där har det ju hänt en del. Politikerna har varit ute och viftat lite om att kötiderna är långa för äggdonation. Men klinikerna har ju ett väldigt stort ansvar för alla i en donationsprocess. Alltså oavsett om det handlar om ägg eller spermier. Både mottagare och donatorer genomgår till exempel en psykosocial bedömning. Och det är ju väldigt viktigt att det inte hastas på för att korta vårdköerna. Men där är säkert en debatt som kommer fortsätta.
Och om vi ska gå tillbaka till dina intervjupersoner som du har följt, vad händer i deras liv nu?
Anna Frallan uppe i Östersund, hon ruvar just nu på sitt senaste återförda embryo. Och om inte det tar sig så har hon då 2 embryon kvar i frysen på kliniken i Uppsala. Och kommer sätta in dem ett efter ett.
Ruvar det alltså att hon har det i sin kropp?
Ja, exakt. Mm. Och så får vi se vad det leder, helt enkelt. Men sen efter de försöken så har hon väl sagt att hon får ta sig en funderare kring hur man fortsätter. Mm. Och Mario och Elin ska till Danmark, eller de har varit i Danmark redan på ultraljud, ska gå på äggplock och kommer förhoppningsvis att sätta in ett befruktat embryo med donerade spermier då, för första gången. Så det är ju jättespännande för dem.
Mm. Tack Johanna för att du kom till Dagens Story.
Tack så mycket.
Vi som har gjort programmet idag är producent Kajsa Linderoth, redaktör Teresa Stenler von Matern och jag heter Erika Hallhagen. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se. Ljudklippen är hämtade från TV4, CBS, Kanal 5s dokumentärserie Var fan är storken och Stockholm IVF.